folkhavet reser sig nu i en sådan både uppror och raseri och våld, så att man undrar vad ska det här sluta. Det kommer att bli så illa att folk till och med kommer att dö utav ångest på grund av det som nu sker. Och när man nu skriker på gatorna till exempel om att, som man gör i USA, om att man ska nedmontera polisen. Ja, det är så fruktansvärt det som nu sker, så det är svårt att kunna fatta hur det kan bli så illa. Men det är precis det här som Bibeln talar om kommer att ske. Och Gud har uppenbarat det för oss i sitt ord för att inte vi ska ge upp andan och att vi ska gripas av ångest, utan vi ska förstå vad det är som håller på att ske. Jag vill uppmuntra dig att prenumerera på vår YouTube-kanal och också trycka på klockan så att du får ett meddelande i din inkorg när vi kommer ut med en ny video. Och om du gillar de här budskapen och vill att de ska nå ut, så får du gärna vara med och stödja oss på något av sätten du ser här i bild, antingen Swish eller bankgiro. Tack! Kära bedjare i Sverige 714 och Norden 714. Idag så ska jag tala över ämnet "Detta måste hända". Jag fick de här orden när jag bad i veckan här, och jag hoppas att det här budskapet kommer att hjälpa dig att kunna orientera dig i det som nu sker. För det är väldigt trösterikt, för att uttrycka det så, att Gud redan har förutsagt i sitt ord det som kommer att hända innan Jesus kommer tillbaka. Jag ska läsa ifrån Romarbrevet, 15 kapitlet, en underbar vers, vers 4, där det står så här: "Ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning." Är det inte underbart att Gud har gett oss undervisning ifrån sitt ord? Att vi har tillgång till Guds eviga ord. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig någonsin förgå, sa Jesus. Därför så kan vi sjunga med Levi Petrus: himmel och jord må brinna, höjder och berg försvinna, men den som tror ska finna löftena, det står kvar. Ska läsa resten av versen här också då. "Till allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger ska bevara vårt hopp." Jag ska gå till texten som jag kommer att utgå ifrån här nu i Matteus 24, i Messias stora eskatologiska tal. Och det är därifrån vi hämtar det här uttrycket "detta måste hända". Så låt oss läsa ifrån kapitel 24 i Matteus, från vers 3. "När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade: säg oss, när ska detta ske, och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?" Alltså frågan "när ska detta ske" handlade om templets förstörelse. Men sedan så hade lärjungarna ingen aning om att det skulle gå 2000 år emellan templets förstörelse och att nästa del av frågan skulle inträffa, nämligen vad blir tecknet på din återkomst och på den här tidsålderns slut. Nu är det översatt med återkomst här i våra biblar, men ordagrant så betyder det bara ankomst eller framträdande. Därför lärjungarna, vad vi förstår av texten för övrigt här i Matteus, visste inte att Jesus skulle dö och sedan uppstå ifrån det döda och fara upp till himlen och sedan 2000 år sedan komma tillbaka igen. Utan det handlar om här, när kommer din ankomst, när kommer ditt framträdande som konung? Och det hade de ju uppfattningen om vad vi förstår, att det skulle hända utan att han dog och uppstod ifrån det döda och blev uppstigen till himlen. Det handlar om, när ska du sätta dig på din fader Davids tron som du har blivit lovad utav redan genom ängeln Gabriel som sa till Maria, du ska föda en son, du ska ge honom namnet Yeshua, Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son, och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron, och han ska styra över Jakobs hus till evig tid. Det är ju den slutliga bestämmelsen för Messias. Och det hade man inte riktigt klart för sig när man ställde den här frågan. Men när man då undrar här, när blir tecknet på din ankomst, ditt framträdande, parousia på grekiska, då du ska träda fram som konung och härskare för att styra över nationerna utifrån Jerusalem. Och då i samband med det så kommer den här tidsåldern, den nuvarande tidsåldern då, att ta slut. Så frågan är alltså, säg oss, när ska detta ske? Vad blir tecknet på din återkomst eller på din ankomst, ditt framträdande och den här tidsålderns slut? Vers 4. Jesus svarar dem, se till att ingen bedrar er. Det är ju det första tecknet då på att den här tidsåldern går mot sitt slut. Det är att det kommer att bli ett enormt bedrägeri över hela världen. Och jag upplever, och det gör du säkert också som lyssnar här, att vi är inne i den här tiden nu när det är en enorm villfarelse, ett bedrägeri som utbreder sig mer och mer över hela jorden. Och så står det i vers 5, till många ska komma i mitt namn. Och de ska säga, jag är Messias, och det ska leda många vilse. Som jag har sagt tidigare flera gånger, så när de kommer att säga att jag är Messias, så tror jag inte det i första hand handlar om att de kommer att göra anspråk på att de själva är Messias, utan de kommer att komma i Jesu namn och säga att Jesus är Messias, och ändå, trots det, så kommer de med falska läror att bedra många. De ska leda många vilse, alltså inte bara några få, utan många falska profeter, falska lärare ska uppträda. Vers 6. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Och så kommer det uttrycket då, ty detta måste hända. Men därmed har slutet ännu inte kommit. Vers 7. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Och det ska bli hungersnöd och jordbävningar. Och den grekiska texten som används i reformationsbibeln lägger också till ordet epidemier. Så det ska alltså bli hungersnöd, jordbävningar och epidemier, eller hungersnöd, epidemier och jordbävningar är det, på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början på födslovåndorna. Så det jag vill försöka ta fram i det här budskapet är varför Jesus säger att det här måste hända. Och det är viktigt att förstå det. Det finns en text som jag också vill läsa ifrån Uppenbarelseboken kapitel 17 som också tar fram det här att det måste ske saker och ting i den sista tiden som inte är så väldigt trevliga. Och det är det som vi upplever just nu. Vi ser hur världen hamnar mer och mer i dessa födslovåndor. Det handlar om en nyfödelse som är på väg av hela skapelsen, hela universum som ska födas på nytt, står det i Matteus 19 och 28 i samband med att Jesus trädde fram som konung, eller det som översätts med hans återkomst här i folkbibeln. Men det står så här i Uppenbarelseboken 17 och vers 17. Jag ska läsa vers 16 också här, om de 10 hornen och vilddjuret, som är ju ett annat uttryck för antikrist. Och de 10 hornen som du såg och vilddjuret, det kommer att hata skökan och göra henne utblottad och naken. Det ska äta hennes kött och bränna upp henne i eld. Och sen står det så här då i vers 17. Ty Gud har ingett dem, det är alltså de 10 hornen, de 10 kungarna, tanken att utföra hans plan och att handla i en och samma avsikt och ställa sin kungamakt i vilddjurets, alltså antikrists, tjänst till dess Guds ord går i uppfyllelse. Så här ser vi alltså att det är Gud själv, Gud Fader själv, som inger de här sista 10 kungarna som kommer att regera över jorden. Det är han som lägger ner i deras tankar att de ska överlåta sin makt till antikrist, till vilddjuret, till dess att Guds ord har gått i fullbordan. Varför är det på det här viset? Varför måste de här villfarelserna komma? Varför måste dessa födslovåndor komma? Varför ska det bli så att jorden ska överlämnas i antikrists händer, i hans våld under en kort tid? Ja, vi ska gå till andra Thessalonikerbrevet och titta på för att se en del av svaret där. Det handlar ju om antikrists framträdande under uttrycket den laglöse. Det finns ju alltså flera då uttryck för antikrist, flera namn på antikrist ska jag säga. Han nämns vid namnet vilddjuret i Uppenbarelseboken, och här nämns han som den laglöse utav Paulus. Och det är det här, den här laglösheten som vi ser nu utbreder sig mer och mer. Och det handlar om ett uppror mot Guds lagar i första hand och hans bud. Men Gud har ju också insatt myndigheter och regeringar, så det handlar också i viss bemärkelse om ett uppror emot också jordiska myndigheter och regeringar. All överhet som Paulus talar om också. Det står så här ifrån vers 7 i andra Thessalonikerbrevet 2. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. Sedan skall den laglöse, det är alltså antikrist, öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra när han visar sig vid sin ankomst. Jag tror det är samma ord alltså som översätts med återkomst då i Matteus 24 här, ankomst, det vill säga parousia. Den laglöses, alltså antikrists, ankomst, och här är det viktigt att se vad Paulus säger här, är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under, och med all slags orättfärdighet, och så kommer det här igen då, som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta. Så här ser vi alltså att det kommer ett bedrägeri som Gud faktiskt kommer att sända över världen. Det står i nästa vers här. Det står så här i vers 11. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen. Det vill säga människor som inte älskar sanningen, de kommer då först att bli bedragna på grund utav det här. Låt mig bara ta ett exempel på det här som har inlett den här moralupplösningen i världen som vi nu ser, kanske på ett starkare sätt än någonting annat. Och det är ju utvecklingsläran. Så Bibeln är ju väldigt tydlig och klar med att det är Gud som genom sitt ord har skapat allting. Människor som inte vill tro på Gud, de vill ju absolut inte acceptera det här. De säger det är ju sagor och myter. Men det är sanningen att det är Gud som har skapat allt. Eftersom man inte accepterar sanningen då, så börjar man istället att sätta tro till lögnen. För hur? Jag menar, det kan till och med barn med en enkelt förstånd fatta att det som finns i hela universum är inte en slump. Alltså, att vi finns här som människor på jorden, att hela universum existerar, det finns en intelligens bakom. Det måste finnas en tanke, en vilja bakom allt sammans. Det vill säga, det måste finnas en skapare, en Gud. Men det här vill inte människan underordna sig och acceptera det, för att om det finns en skapare så har människan också då ett ansvar inför denne skapare att lyda hans bud och lagar. Och det är det här upproret nu som sprider sig och har spritt sig i kulturen och inom även vetenskap och filosofi och så vidare under de senaste 150 åren, kan man säga, efter det att utvecklingsläran började slå igenom. Men det är ju fullständigt alltså ologiskt att den otroligt komplicerade skapelsen, både i makrokosmos och mikrokosmos, som styrs av sådana lagar, inte kan ha uppstått av en slump. Det blir så galet, det blir så fel. Men på grund av att man gör uppror emot sanningen, så blir man bedragen. Och när man har blivit bedragen, så då öppnar man sig för Guds dom. Och det leder till att för att Gud ska kunna med rättvisa, så att säga, döma hela världen till undergång. För det är det vi går emot nu. Vi går mot den här tidsålderns slut, och världen så som vi ser den nu, att den kommer att gå under och förbytas i en ny tidsepok, alltså en ny världsordning, en ny födelse av hela skapelsen. Det här är så Guds ord väldigt tydlig och klar med. Men världen håller nu på att mogna till en dom, för att det ska visa sig att Gud är rättfärdig som dömer den här världen till undergång. Och det här ser vi i skrifterna. Det är därför som Jesus säger då, med tanke på det som händer i den sista tiden, det här måste hända. All den här ondskan som nu släpps lös, all den här lögnen som nu utbreder sig mer och mer, den måste komma för att världen ska mogna fram till en dom, då hela världen kommer att dömas av Gud. Det är som Paulus sa på talet i Areopagen: till Gud har fastställt en dag då han ska döma hela världen i rättvisa. Och för att undgå den domen, så måste vi ha en kärlek till sanningen, så att vi kan bli räddade genom att vi omvänder oss till Gud. Därigenom kan bli räddade ifrån den här domen som kommer att gå över hela världen. Så ondskan måste mogna fram till den punkt då Gud är en rättvis domare, när han dömer den till undergång. Och det beskrivs då i Bibeln som en födslovånda. Och det är det som gör att det är så en allvarlig tid vi nu lever i. Det finns bara två utgångar, så att säga, antingen en dom eller också en frälsning. För hela världen kommer att dömas antingen till undergång eller också till räddning, när Messias kommer för att ta över och sätta sig på sin fader Davids tron och styra över hela skapelsen, över hela världen. Alla riken på jorden ska ges i hans händer och till hans den högstes heliga. Och det är det riket som inte kan bäva, som vi ska få ärva när vi har omvänt oss ifrån vår synd, för att vi ska vara en del utav den frälsning som är beredd i den sista tiden. Så det här är orsaken till all den ondskan som nu utbreder sig. Det är en frukt utav människans uppror emot Gud, och som Gud sedan ökar på, så att säga, genom att när man har valt lögnen hellre än sanningen, så sänder Gud sedan dessutom då en villfarelse. Andra Thessalonikerbrevet 2 och 11. Därför sänder Gud, och det står till och med, en kraftig villfarelse över dem, så att de tror på lögnen. Och så vers 12. Och därmed blir dömda. Alla dessa som inte har trott på sanningen, utan njutit av orättfärdigheten och upproret emot Gud. Det här är så viktigt att vi förstår, så att vi kan få tröst ifrån skrifterna, så att vi inte ger upp hoppet inför det som nu går över världen, när födslovåndorna ökar mer och mer. I själva verket så står det ju väldigt underbart i Lukas kapitel 21. Jag ska läsa där ifrån vers 25. I Lukas kapitel 21. Det står det så här. Tecken ska visa sig i solen, i månen och i stjärnorna, och jord, och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Det här kan ju bokstavligen betyda haven, alltså. Men det kan också betyda folkhavet. Folkhavet reser sig nu i en sådan både uppror och raseri och våld, så att man undrar, vad ska det här sluta? Det kommer att bli så illa att folk till och med kommer att dö utav ångest på grund av det som nu sker. Ja, när man nu skriker på gatorna till exempel om att som man gör i USA, om att man ska nedmontera polisen. Man ska, jag menar, då blir det tjuvarnas och förbrytarnas paradis. Ja, det är så fruktansvärt det som nu sker, så det är svårt att kunna fatta hur det kan bli så illa. Men det är precis det här som Bibeln talar om kommer att ske. Och Gud har uppenbarat det för oss i sitt ord, för att inte vi ska ge upp andan och att vi ska gripas av ångest, utan vi ska förstå vad det är som håller på att ske. De ska stå rådlösa, alltså, vid havets och bränningarnas dån. Människor ska ge upp andan av skräck i väntan på det som ska komma över världen. Ja, vi har haft coronapandemin, epidemier som det står i Matteus 24 i reformationsbibeln, utifrån den grundtexten som man översätter ifrån där. Och så nu dessa raskravaller. Jag kommer in på det om en liten stund, för det är också som Jesus väldigt tydligt talar om i Matteus 24. Vi ska titta på det. Alltså, människor ska ge upp andan av skräck i väntan på det som ska komma över världen, till himlens krafter till och med skall skakas. Ja, det kommer att ske på grund av människans ondska, i uppror mot Gud på grund av synden. Inte på grund av koldioxidutsläpp, vänner. Det handlar inte om det. Utan det handlar om människans synd och uppror emot Gud. Men då står det så här i vers 27. Då ska man se människosonen komma. Vi ska se hans ankomst, alltså hans parousia. Komma i ett moln med stor makt och härlighet. Då ska han träda fram. Halleluja. Men så står det i vers 28. Det är det här jag vill komma till. När detta börjar ske. Och det är ju det nu som vi börjar se. Början till födslovåndorna. Det profetiska ordet går i uppfyllelse tydligt. Vad står det då? Jo, då står det: så räta på er och lyft upp era huvuden. Grips inte av ångest, utan räta på er, lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning. Eller som jag tror det står i 2015 översättningen av folkbibeln, då närmar sig er räddning eller befrielse. Halleluja! Befrielsen ifrån förgängelsen. Vi ska få odödliga, förvandlade odödliga kroppar. Vi ska förvandlas till hans avbild när han kommer, och när vi får se honom sådan han är. Vi har ett sånt fantastiskt hopp, vänner. Och det här är hela skapelsens mål, hela frälsningshistoriens mål som vi nu står inför. Och det är därför när vi ser det här med hjälp av det profetiska ordet, att det börjar ske, då ska vi räta på oss, lyfta våra huvuden, för då närmar sig vår förlossning, vår befrielse. Halleluja. Så alltså, nu ska jag gå tillbaka här till andra Thessalonikerbrevet 2. Därför att vi kommer att få se två stycken parallella skeenden här. Det ena är alltså villfarelsen som kommer att sprida sig mer och mer. De som vägrar att älska sanningen. Var finns sanningen? Ditt ord är sanning, säger Jesus. Det är därför vi behöver läsa Bibeln så noggrant och så med en sån överlåtelse och en sådan prioritet i den sista tiden. För det är kärleken till sanningen i Guds ord som kommer att rädda oss. Men de som inte har den kärleken, de kommer att ledas vilse utav allt det bedrägeri och den villfarelse som kommer att gå fram över världen. Och de kommer att då drabbas utav en dom. Därför att det kommer att leda till ett avfall, till en sådan mognad av synden att den kommer att mogna till en dom som kommer gå över hela världen. Det är den ena utvecklingen som kommer att ske i den sista tiden. Men nu kommer jag till det positiva i samband med detta här också. Det är vad Paulus fortsätter med i vers 13. Där han skriver så här. Men, och det är viktigt med men i Bibeln. Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder. Alltså de troende i Thessalonika. Herrens älskade. Varför är de Herrens älskade? Jo, därför att de älskar Gud och hans ord. Eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta. Hur då? Lyssna noggrant. Genom att anden helgar er. Det är alltså de som älskar sanningen så att de avskiljer sig ifrån det här, den här ondskan i världen. Och omvänder sig mer och mer till Gud. Genom att anden helgar er och ni tror på sanningen. Ni tror sanningen. Det är detta som Gud har kallat er till genom vårt evangelium. För att vi ska vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet. Så ett folk kommer att helgas genom anden och genom Guds ord, genom sanningen i Guds ord. Mer och mer gå från härlighet till härlighet. För att till sist gå in i härligheten. Vi ska få ärva Messias härlighet. Och det är det här vi ska be om, vänner. För att vi är satta nu i det här skeendet och världen mognar till en dom. Men Gud samtidigt tar ut ett folk som ska bli frälsta genom andens helgelse och genom lydnad för sanningen i Guds ord. Och därför så står det sedan i vers 15. Stå alltså fasta och håll er till det lärdomar ni har fått muntligt eller genom brev. Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud vår Fader som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. Alltså ett folk som kommer att helgas till att bli lika sin mästare. Det är det vi ska be om, det är det vi ska längta efter. Ett folk, en församling i härlighet. Så inte bara kommer det att bli en uppdelning nu mellan världen som går till en dom och Guds folk som går till härlighet. Det kommer också att ske en uppdelning ibland Guds folk. Och det här ska jag också ta fram genom att vi ska läsa ifrån Jeremia kapitel 24. Det som Jeremia profeterar här om de två korgarna med fikon. De är bilder på Guds folk, de här fikorna. Vi ska läsa här. Sedan Nebukadnessar, från vers 1 i kapitel 24 av Jeremia. Sedan Nebukadnessar, kungen i Babel, hade fört bort Jekonja, Joakims son, kungen i Juda, från Jerusalem tillsammans med Juda förstar, hantverkarna och smederna, och låtit dem komma till Babel. De hade alltså bortförts nu från Jerusalem. De hade förlorat sin ställning av inflytande, kan man säga, bland Guds folk i Jerusalem. Och det här är en bild på att Gud kommer att också låta oss få gå igenom lidande och förföljelser i den sista tiden. Men genom de lidandena och förföljelserna så kommer vi att mogna till att bli lika vår mästare och ärva hans härlighet. Och det är vad de här människorna då som blev bortförda i fångenskap är en bild på. Och sedan låt dem komma till Babel. Då visade Herren i en syn två korgar med fikon uppställda framför Herrens tempel. I den ena korgen fanns mycket goda fikon, sådana fikon som mognat först. I den andra korgen däremot alltså fanns mycket dåliga fikon, så dåliga att man inte kunde äta dem. Och Herren sa till mig: vad ser du, Jeremia? Jag svarade: fikon, och de goda fikonen är mycket goda, men de dåliga fikonen är mycket dåliga, så dåliga att man inte kan äta dem. Så då kom Herrens ord till mig. Han sade: så säger Herren Israels Gud, liksom man ser på dessa goda fikon, skall jag med välvilja se på det bortförda av Juda. Daniel var till exempel en av dem. Hesekiel var en annan. Vilka jag från denna plats sänt bort till Kaldernas land. Jag ska nådigt vaka över dem och låta dem komma tillbaka till detta land. De ska insättas alltså igen i en ledande ställning bland Guds folk. Jag ska bygga upp dem och inte slå ner dem. Jag ska plantera dem och inte rycka upp dem. Och jag ska ge dem ett hjärta som känner mig, att jag är Herren. Det ska vara mitt folk och jag ska vara deras Gud. Det ska vända om till mig av hela sitt hjärta. Det är en bild på det folk alltså som vänder om till Gud. Och det är de som kommer att få ärva landet. De ska föras tillbaka till det utlovade landet och få ta det i besittning. Det är de goda fikonen. Men så står det sen i vers 8. Men så som man gör med det dåliga, med dåliga fikon, som är så dåliga att man inte kan äta dem. Alltså man kastar bort dem. På samma sätt, säger Herren Gud, ska jag göra med Sidkia, Juda kung, han som nu regerar alltså bland Guds folk, och med hans förstar och med återstoden i Jerusalem, både bland dem som är kvar här i landet och de som bor i Egypten. På alla orter dit jag fördriver dem ska jag utlämna den till skräck och till olycka, och i alla riken på jorden till en skam och ett ordspråk, till en nidvisa och en förbannelse. Jag ska sända svärd, hungersnöd och pest ibland dem, till dess att de blir utrotade ur det land som jag har givit åt dem och deras fäder. De här goda fikonen, de är en bild alltså på bruden i den sista tiden, som kommer att helgas och komma att ärva Messias härlighet. De dåliga fikonen, det är en bild på skökan som kommer att avfalla. Det är de duger inte till någonting. De dåliga fikonen, de har inte andens frukt. Alltså genom helgelse i sina liv. Så det är den här uppdelningen som vi nu också kommer att se ibland Guds folk. Jag ska snabbt också ta några avsnitt ifrån andra Timotebrevet här. Första och andra Timotebrevet, för att se hur Paulus talar om de här två olika kategorierna utav troende faktiskt. Och det här är så allvarligt, vänner. Vi ska se vad som står i andra Timotebrevet 3 och från vers 1. Det står det så här: det ska du veta att i de sista dagarna ska det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. De ska älska njutning istället för Gud. Men lyssna nu vad som står i nästa vers. De ska också ha ett sken av Guds fruktan, men förneka dess kraft. Vad är kraften i Guds fruktan? Kraften i Guds fruktan är omvändelse. För fruktar man Gud så lyder man hans ord. Man fruktar hans ord och omvänder sig till honom. Men här står det alltså sådana som kommer att ha ett sken av Guds fruktan, men inte vill veta av dess kraft. Det här är en bild på de dåliga fikonen. De dåliga fikonen, rättare sagt, är en bild på just de här som har ett sken av Guds fruktan. Och då står det så här i den sista meningen här i vers 5. Paulus säger så här: håll dig borta från dem. Det står inte sök enhet med dem. Utan de här som har ett sken, alltså man tror att de är gudfruktiga, men som inte omvänder sig ifrån all det här moraliska förfallet som ju finns i världen också. Men det kommer också att sprida sig till församlingen. Det blir ett uppdelning mellan goda och dåliga fikon. Håll dig borta ifrån dem. Bland dem finns sådana som smyger sig in i hemmen och snärjer svaga kvinnor som är tyngda av synder och drivs av många slags begär och som ständigt undervisas men aldrig kan komma till insikt om sanningen. Så det här är alltså sådana som undervisar kristna, men de undervisar fel. De är falska lärare, falska profeter. Och det här har Paulus varnat om tidigare också i det andra kapitlet i andra Timotebrevet. Där han säger så här ifrån vers 15: gör allt du kan för att bestå provet inför Gud. Det är alltså Paulus som skriver till Timoteus som är satt till föreståndare i församlingen i Efesus. Åtminstone när han skrev första Timotebrevet, men alltså han är en apostel också, en föreståndare i en församling. Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud. Lik en arbetare, en förkunnare liknas vid en arbetare, som inte behöver skämmas, utan rätt delar sanningens ord, står det här i Folkbibeln 1998. Men det finns en not till det här, för det är viktigt att förstå vad Paulus menar med att man rätt delar sanningens ord. Det står så här i noten: ordet rätt dela, som i tidigare grekisk litteratur endast har påträffats i Ordspråksboken 3:6, 11:15 i Septuaginta-översättningen alltså, och därmed objektet väg. Det består alltså i betydelsen skära väg rakt fram, förknippas här med förkunnelsen. Timoteus måste veta att skilja sanningens ord från allt oandligt tomt prat. Och det är det han talar om sen ifrån vers 16. Så vad betyder att rätt dela sanningens ord? Det betyder att skära en väg, att göra upp en riktlinje utifrån sanningens ord, som ju är Bibeln. Det finns så många falska lärare nu som undervisar utifrån Guds ord, men inte i överensstämmelse med allt Guds rådslut, med allt Guds ord, utan man väljer ut vissa verser som man tycker låter väldigt fint och som kittlar människor i öronen, och så lockar man dem till bedrägeri och till avfall. Och Paulus säger till Timoteus: du får inte vara en sådan arbetare, utan du ska vara en arbetare som inte behöver skämmas, utan som kan rätt dra upp riktlinjerna, skära en väg, alltså en riktlinje utifrån en kurs, utifrån Bibelns ord. Tala om vad är det egentligen som Bibeln säger. Och det måste vi göra utifrån Det står att summan av ditt tal är sanning. Och allt det här, hela Bibeln har utgått ifrån Guds mun. Från första Mosebok till Uppenbarelseboken. Allt har utgått ifrån Guds mun genom Guds ande. Därför måste vi ha en undervisning som stämmer med allt Guds ord. Hela Guds rådslut. Och det är det som Paulus talar om till Timoteus här. Vi ska läsa vidare i texten här. Men allt, men oandligt tomt prat ska du akta dig för. Det som befattar sig med sådant kommer att gå, göra allt större framsteg i ogudaktighet, och deras ord kommer att sprida sig som cancertumörer. Deras undervisning alltså. Till dem hör Hymenius och Filetus som har kommit bort från sanningen. Det bryter ner tron för somliga när de säger att uppståndelsen redan har ägt rum. Det vill säga, de undervisar ifrån Guds ord om uppståndelsen ifrån de döda, men de förvränger sanningen. De håller sig inte till hela sanningen i Guds ord. Det är alltså falska lärare. Guds fasta grund består och har detta sigill. Herren känner det sina, det är det första, och det andra. Var och en som nämner Herrens namn ska hålla sig bort från orättfärdighet. Det handlar om alltså att undervisningen måste leda till att vi omvänder oss ifrån synd. Att vi fruktar Gud så att vi också fruktar synden. Vi förstår att Gud kommer att dra oss inför rätta en dag. Vi kommer att få stå ansikte mot ansikte med allsmäktig Gud själv för att dömas utifrån vad vi har gjort under vårt jordeliv. När vi fruktar Gud på det sättet, då håller vi oss borta ifrån synden och orättfärdigheten. Och det är det som är då sigillet på dem som Gud känner. Halleluja. Och så står det vers 20 här. Men i ett stort hus finns det kärl, inte bara av guld och silver, utan också kärl av trä och lera. Några till heder, andra till vanheder. Och så står det i vers 21. Den som därför renar sig och håller sig borta från dessa. Och så står det i noten då dessa kärl till vanheder, alltså de som undervisar falskt. När vi håller oss borta ifrån dem alltså, så blir vi ett kärl till heder, helgat, användbart för sin herre och förberett för allt gott arbete. Därför står det, fly bort från ungdomens onda begär och sträva efter rättfärdighet. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Rättfärdigheten måste få vara frukten utav det som undervisas ifrån Guds ord. Sträva efter rättfärdighet, tro och kärlek och frid tillsammans med dem som åkallar Herren av rent hjärta. Så därför ska vi hålla oss till dem som har ett rent hjärta och som också vill veta av kraften i Guds fruktan genom att omvända sig från orättfärdighet. De andra ska vi hålla oss borta ifrån. Och det är viktigt, för det här alltså, det kommer, det finns en sån falsk enhetsrörelse nu som vill blanda ihop de här fikonen, om du så vill, i de här två korgarna. Och blanda ihop dem. Men så får det inte vara. Gud kommer att dela upp sitt folk ibland mellan de som låter sig helgas utifrån sanningen i Guds ord och de som älskar orättfärdigheten och slår dövöra till och bara lyssnar till sånt som kliar dem eller kittlar dem i öronen. De kommer att mogna till dom, medan de som omvänder sig kommer att mogna till härlighet vid Messias ankomst. Så återigen då, det vi ser nu hända här, och jag ska avsluta ifrån Matteus 24. Det här blir lite längre än vanligt, men jag upplever det här så angeläget. Det måste komma nu den här, de här födslovåndorna över världen. Och jag ska faktiskt läsa vers 6 och 7 i Matteus 24 ifrån reformationsbibeln här. Och ni ska få höra krig och rykten om krig. Se till att ni inte blir skrämda. Halleluja. Istället ska vi räta på oss och jubla för att, ja, även om vi inte alltid kan jubla över saker och ting, men vi ska räta våra huvuden i en förvissning om att nu närmar sig vår förlossning. De här hemska sakerna som nu har börjat komma över världen. Till exempel just det här året med coronapandemin och nu raskravallerna som sprider sig inte bara i USA utan i andra delar av världen också. Det är även till Sverige och till Skandinavien. Det här är ett tecken på att Messias ankomst är nära och att vår befrielse närmar sig. Halleluja, vi ska låta oss uppbyggas av detta underbara hopp. Och då står det så här, se till att ni inte blir skrämda, ty allt detta måste hända. Ordet allt finns med i reformationsbibeln här. Men det är ännu inte slutet. Och så står det, folk, det är vers 7 här, jag ska lyfta fram speciellt två saker, för det är det precis vi ser just nu. Folk ska resa sig mot folk. Det är det första. Och rike mot rike, det andra. Och det ska bli hungersnöd, tredje. Och epidemier och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Så när det står att folk reser sig mot folk så är det inte samma sak som att rike reser sig mot rike. Alltså när rike reser sig mot rike, det är krig mellan nationer som styrs utav regeringar. Men folken här, det är folkgrupper. Det är ordet på grekiska är etnos. Det översätts på andra ställen med folkslag och även i engelska biblar med ordet raser. Okej. Nu kommer går det upp ett Liljeholmen här alltså. Raser skall resa sig mot, eller ras skall resa sig mot ras är det egentligen vad som står. Ras mot ras, rasmotsättningar och epidemier. Vänner, är inte det precis det vi ser nu? Gud har inte lämnat oss i mörker och ovisshet. Han har redan förklarat så tydligt för oss i sitt ord vad som kommer att ske. Och det här måste ske. Och i det här så kommer det också att bli inte bara en dom, det kommer att bli också en frälsning som kommer att uppenbaras i den sista tiden. Det kommer att bli en skörd in i Guds rike. Och jag har fått ett ord här också när jag har bett ifrån Johannes 10 och 16 som jag vill läsa här. Och jag fick en annan betydelse av det här än vad det egentligen betyder i ordagrant. Men det står så här, alltså Jesus säger, jag har också andra får som inte hör till den här follan. Och det finns ju en not i folkbibeln här då som handlar, som visar om att det är alltså Jesu herdeämbete är inte inskränkt till det judiska folket utan omfattar alla folk. Det vill säga, jag har också får som inte bara finns bland det judiska folket utan också bland alla hedna folken. Så det är det egentligen som det handlar om här. Men den helige ande gav mig en annan förståelse av det här som det också kan stå för. Jag har också andra får som inte hör till den här follan. De står utanför follan just nu. Men de måste jag också leda och det kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en jord och en herde. Ja, det är underbart att både jud och hedning ska få komma in i Guds rike. Vi ärver löftena tillsammans med Guds egendomsfolk, skriver Paulus i Efesierbrevets tredje kapitel. Men jag upplever det som sker nu, det är att det finns många människor i världen som också börjar att vakna upp inför det hemska som pågår. Detta är början till ett stort skördefält. Alltså media kommer att manipulera nu jordens befolkning mer och mer därför att de står under inflytande utav antikrist andemakt. Jag ska inte gå in på det närmare nu, men vi ser mer och mer hur fake news har ju blivit ett begrepp under president Trumps period. Och det är faktiskt så, allt är inte fake news, men det är mer och mer och mer av fake news nu i media. Och därför så har det uppstått ett annat medialandskap som kallas för alternativ media. Och det, allt är inte rätt som finns i alternativ media, det, vi måste sovra. Men det är ett uttryck för att det är människor som har börjat förstå att det som serveras genom det vanliga media nu, det är lögner, mycket av det. Det stämmer inte med verkligheten, det är en manipulation av fakta. Och bland de här människorna finns det en öppenhet för sanningen. Och där finns ett stort skördefält, vänner. Det finns folk som idag inte bekänner sig som kristna, men som kommer att, tror jag, Herren håller på att dra dem med sin ande. Och det kommer att bli en stor skörd också i den sista tiden. Inte bara en undergång och ondska och hemskheter som nu sprider sig mer och mer. Halleluja. Så vi står mitt i det här stridsfältet nu med våra böner. Vi ska bedja om en stor skörd in i Guds rike. Sista bibelordet, sen slutar jag. Malaki kapitel 4, vers 5 och 6. Se, jag ska sända till er profeten Elia innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Det är domens dag det. Innan den kommer, i samband med Jesu återkomst, hans ankomst som konung, då han kommer att döma hela världen i rättvisa, så kommer Elia ande och kraft, Elia tjänst att upprättas, en Johannes döparens tjänst. Och det var för att omvända folket till Herren. För om inte det sker, så det står alltså i nästa vers här, han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, så att jag inte kommer och slår landet med tillspillogivning. Vänner, den här tjänsten av Elia ande och kraft, den tar sig uttryck inte bara i förkunnelse utan också i en bönetjänst. Både Elia och Johannes döparen var kända bedjare. Och det är, för det är bönetjänsten så oerhört viktig nu för att bana väg, för att Guds ord också ska proklameras, för att en stor skörd ska bärgas. För om inte det sker, så kommer hela landet att gå under. Jorden kommer att förintas av Guds domar. Men de som omvänder sig för att bli redo, det är för att de blir, får sina kläder tvättade i lammets blod, på sina synder förlåtna, de kommer att gå in i Guds rike. Och vi ska tro på en stor skörd ur alla folkslag och stammar och folk och tungomål som ska stå inför tronen, som kommer ur den stora nöden. Den sista tiden kommer också att vara en enorm skördetid. Det är vad Guds ord säger, och det är det vi ska bedja om nu, vänner. Vi ska stå i gapet, vi står i den här Johannes döparen kallelsen med våra böner och vår förkunnelse. Och därför så är det så viktigt det som sker nu genom Sverige 714 och Norden 714. Stå med oss, det är så fantastiskt också med det här centret nu som Gud håller på att resa upp, ett väckelse- och bönecenter. Och det kommer att bli många sådana, men framförallt det som nu kommer att skaffa på Gärdebygården i Dalarna. Det ska jag inte tala mer om nu, men om du vill vara med att bygga upp det här centret, så har du möjlighet att kunna göra det, att vi tillsammans ska få ett fäste för den sista tidens väckelse som kommer att omvända Guds folk till sanningen. Ja, det var mycket jag hade på mitt hjärta idag. Du kanske måste höra flera gånger för att kunna lyssna på hela det här budskapet. Men Gud välsigna dig, tack för att du är med i den här bönetjänsten. Och låt oss be att Guds ord går ut med makt i den sista tiden. Halleluja, ondskans fästen faller ner. Hjältar fälla svärden och flyr till Gud som nåd dem ger. Det rening får i lammets blod och sjunger sen vår Gud är god. Vi tror på väckelse mitt under dessa svåra tider.